Ulla läste ur Höga visan, som är där vi kommer att befinna oss mest, tror jag, idag. För dig som är lite mer van att läsa Bibeln vet, och kanske har läst Höga visan många gånger, så vet du att det handlar dels om en kärleksberättelse mellan kungen och hans brud, en man och en kvinna som gifter sig. Samtidigt så är det en bild på Gud, kungars kung, hans kärlek till sitt folk, till församlingen. Och församlingen är då bruden. Jag hörde någon gång någon som sa att i Bibeln så är, nu ska vi se om jag får det rätt, alla män brudar och alla kvinnor bröder. Det vill säga att när Bibeln talar och vänder sig till församlingen och talar om bröderna, så ingår det ju faktiskt även kvinnor där. Och samma sak här då. När församlingen jämförs med en brud så får män också vara med. I Höga visan så får vi läsa om hur kungen väljer en ganska osannolik brud. Hon verkar vara lite osidosatt, rent mänskligt sett, föraktad. Inte så mycket att räkna med, inte framstående. Jag tycker också när jag läser texten, hon verkar ha lite dålig självbild. Och ser inte på sig själv som att hon vore så mycket värd. Men genom att kungen älskar henne så börjar hon se på sig själv på det samma sätt som han ser på henne. Och det här tycker jag är en väldigt fin bild. För det här är samma sak som, så är det för oss människor också. När vi lär känna Jesus, när vi lär känna Herren Gud, när vi umgås med honom, när vi lyssnar till honom, så färgas våra tankar, vår självbild, våra åsikter, våra attityder färgas utav vad han säger. Inte vad vi säger om oss själva eller vad människor säger om oss, utan det han säger och det Gud säger, det är det som är sant, eller hur? Och vi börjar helt plötsligt se det som Jesus ser. Så Gud är den som väljer. Gud är den som älskar först. Och han väljer att älska sin församling, dig och mig, trots att vi ibland inte förtjänar det, eller trots att vi inte tror oss förtjäna det. Genom hela texten i Höga visan så tar kungen, brudgummen, herren initiativ och vill vara tillsammans med sin brud. Han vill berätta saker för henne, han visar saker för henne. De går ut och på äventyr tillsammans. Han vill höra henne tala, han vill höra henne berätta om vad hon tänker på. Han ger henne gåvor, han säger hur vacker hon är, hur mycket han älskar henne, allt det här. Och han gläds verkligen över henne. Och fram till den här texten som Ulla läste så gensvarar hon. Och sen så händer något. Om vi läser texten igen. Jag sover, men mitt hjärta är vaket. Hör, min vän klappar på, han säger, öppna för mig. Du min syster, min älskade, du min duva, du min fullkomliga. Han kallar henne fullkomlig. Mitt huvud är fullt av dagg och mina lockar av nattens droppar. Men bruden säger då, jag har tagit av mina kläder. Skulle jag nu ta på dem igen? Och jag har tvättat mina fötter. Skulle jag nu smutsa ner dem igen? Och så fortsätter texten. Så någonting händer. Helt plötsligt så har hon blivit bekväm. Det har skett en förändring i attityden gentemot kungen. Hon verkar inte höra längre det hans maning, hans kallelse. Eller också hör hon. Men bryr sig, eller har liksom ingen riktig lust längre, bryr sig inte riktigt lika mycket och vill liksom inte öppna för honom. Hon har blivit bekväm. Och jag tror att, jag är övertygad om att det har funnits tider, både i församlingens historia, i kyrkohistorien, men även tider i ditt och mitt liv, när vi har varit här. När vi helt plötsligt upptäcker att vi har somnat in, slumra lite. Och jag kan fundera på, hur är det just nu? Hur ser det ut i församlingen idag? I kristenheten idag i Sverige? Hur ser det ut hos dig? Hur ser det ut hos mig? Jag tror att vi behöver fråga oss det här med väldigt jämna mellanrum faktiskt. Har vi blivit bekväma? Och hon kommer med en del bortförklaringar. Ganska bra förklaringar kan man kanske tycka. För det första är det ju natt. När han klappar på. Det är natt. Det passar liksom inte fel tid. På något sätt för henne. Och så kan vi också tycka. Det passar inte nu. Jag har inte tid att vara tillsammans med Herren. Jag har inte tid att gå i kyrkan. Eller det passar inte in i min planering. Det passar absolut inte att han kommer och knacka på det här sättet. Jag hade tänkt att han skulle komma och besöka oss på ett annat sätt. Det ska se annorlunda ut. Det är natt. Det är inte riktigt, riktigt bra. Liksom. Eller hon har ju gått och lagt sig. Hon har annat att göra. Och så är det ju för oss också. För oss. Vi kan också tycka, men vi har annat för oss. Det kan vara att det är bra saker. Nödvändiga saker. Men ändå saker som har blivit mer viktiga än att faktiskt vara tillsammans med Herren. Att höra hans maning och följa honom. Och så blir hon ju rädd för att smutsa ner fötterna. Hon har ju tvättat fötterna. Hon är liksom förberett. Det blir obekvämt. Det blir lite jobbigt. Jag har liksom inte riktigt lust och jag ids inte. Och det kostar liksom på. Helt plötsligt så börjar det obekvämt. Man kanske kan gömma sig bakom lite mer andliga saker. Som att, ja, men det är inte riktigt min uppgift, inte min kallelse. Eller, nej, det ligger liksom inte riktigt för mig. Jag är liksom en annan sorts person. Så ska jag vittna för mina vänner om Jesus? Nej, men jag har en annan sorts person. Det är pastorn som gör. Det är liksom, det kostar lite. Och bekvämlighet, det är riktigt bedrägligt. Det är en bedräglig fälla. Och alla vi som har varit där, vi vet hur bedrägligt det är. För man är liksom nöjd, eller hur? Nöjd med hur det är just nu. Det är inte så, för vore man missnöjd, då skulle man göra någonting åt saker. Men man är ju nöjd. Det är bra som vi har det. Det är mysigt. Det är trevligt. Det är ingen som kräver något av mig. Du behöver inte ha någon förändring. Det funkar. Det är bra. Det rullar på. Det knallar. Ja. Och bekvämlighet säger att man inte behöver någonting längre. Jag klarar mig själv liksom. Jag behöver inte. Men samtidigt, den som inte behöver. Jag tror att det saknas någonting då. Om man slutar behöva, slutar längta. Då saknar man helt plötsligt nerven också. Pulsen i det kristna livet. I församlingslivet. Om vi slutar behöva, alltså på riktigt behöva. Det kanske inte blir så mycket krav. Det kanske inte blir så kaotiskt. Men samtidigt. Den här inspirationen, den här nerven, den här de nya idéerna finns inte där, för vi klarar oss ändå. Det är bra, det funkar. Det är mysigt. Man slutar längta för att man slutar behöva. Det är det som är så bedrägligt. Och så somnar man in. Vad händer när man sover? Och då menar jag inte rent fysiskt, utan lite mer sådär andligt. Jag tror att det är precis som vi kan läsa om här i texten. Hon, bruden, hör inte riktigt längre maningen från kungen. Och så är det med en församling som sover, och så är det när du och jag slumrar in lite rent i vårt andras liv. Att man blir liksom okänslig för att höra Guds röst. Lite trög att höra Guds röst. Eller också kanske man någonstans hör det, men det, liksom, det tar inte på djupet. Man kanske läser, men det, liksom, det händer liksom ingenting. Det ger ingen riktig förvandling. Det påverkar inte mina attityder, mina relationer, mina prioriteringar, mina vardagsval. Jag hör liksom inte riktigt längre. Jag tror man kan också bli omedveten om vad Gud gör, att man ser inte riktigt lika klart. Man ser inte vad anden är på väg, vad Herren gör, vad Herren vill göra. Märker inte människor runt omkring en kanske som har behov, för att det är man har blivit bekväm. Och då är det obekvämt helt plötsligt att resa sig upp och hjälpa någon som luktar lite illa. Eller som har behov, som har sår inom sig. Liksom. Då blir det helt plötsligt att man ser inte de behoven hos andra människor som vi är kallade till att fylla. Vi är kallade till att föra Jesu kärlek dit. Men man har slumnat in och satt sig ner lite. Så man ser dem inte. Och jag tror också, om vi fortsätter att läsa här ifrån kapitel 5, vers 4. Så säger bruden, min vän räckte in sin hand genom luckan och då rördes mitt hjärta över honom. Jag steg upp för att öppna för min vän. Och mina händer dröp av myrra, mina fingrar av flytande myrra som fuktade dörrens handtag. Jag öppnade för min vän, men min vän var borta. Hon missade tillfället. Och jag menar inte att Gud någonsin överger oss. Han överger oss aldrig. Han slutar aldrig att älska oss. Så det är inte det. Men det finns tider och stunder när Gud liksom är och färde. Det finns tider och stunder när den helige ande vill förlösa någonting. Det finns tider och stunder och tillfällen när Jesus öppnar en dörr redo för oss, alltså som vi ska gå in i. För han har tänkt någonting för oss. Det finns, alltså, Bibeln talar om det. I Efesierbrevet 1 till exempel så finns det, när tiden var inne, då kom Jesus. Så att, det finns tider och stunder också. Jag menar, Jesus är alltid redo att välsigna. Han är alltid redo att svara på bön. Det är inte frågan om det, men det finns ibland vissa specifika möten och tillfällen som han har för oss. Som han har för dig och för oss som kristna, som församling. Men om vi sover, om vi inte är beredda, om vi inte är redo, då går vi miste om tillfället. Det tillfället. Och sen så kommer det säkert ett nytt. Men vi missar någonting. Och det är det här som jag kan tycka är det mest allvarliga när jag ser på mitt eget liv. Gud, vad har jag missat för att jag slumrade lite, för att jag inte var alert, jag var inte med. Och det kanske är så att den helige ande är redo att förlösa någonting över oss, över Södertälje, över vårt land. Och då får vi ju inte sova, då måste vi vara där och göra vår del. Öppna, bildligt talat, öppna dörren in i våra hjärtan. Så att vi kan ta emot det och förmedla det vidare. Det är ju tragiskt att missa ett jättebra tillfälle. Eller hur? Varför somnar hon? Det har jag funderat på. Varför somnar hon, bruden? Jag tror att det kan vara en fråga om attityd. Helt plötsligt så blir saker och ting inte riktigt, alltså nyhetens behag kan försvinna. Jag har hört allting. Många av oss har ju varit kristna många, många år. Jag har läst allting. Jag har hört den där predikan. Du kanske sitter och tänker så här, men det där har jag hört många gånger förut. Det som jag nu säger. Ja, så kan det vara. Man har sett allting och varit med om det. Och det där gjorde vi förr och för 20 år sedan, då var vi med om det. Ja, men det där har vi sett. Liksom, så man tappar liksom tiden utav att längta efter det på något sätt. Och glömmer då hur det var. Alltså hur man var förr. Bruden, hon har definitivt glömt. För bara några kapitel tidigare, i kapitel 3, så då var det också natt. Men då var hon på. Då var hon med. Då var hon på gång. Då steg hon upp själv och sökte efter Herren. Och sökte efter kungen. Och fann honom. Och då var det uppenbarligen inget problem. Då tänkte hon inte på att det var obekvämt. Då tänkte hon inte på att det var natt. Och att det kostade på lite grann. Hon sökte då, för att citera, den som min själ har kär. Den som min själ har kär. Då drevs hon utav den här första kärleken, den här passionen, den här längtan. Och när man drivs utav den, då är liksom offret inget offer, om ni förstår vad jag menar. Då är det inte jobbigt att ge upp saker som kanske kostar på lite grann, som kostar på min bekvämlighet lite grann. Men på något sätt så glömmer hon. Hon tappar bort det där. Liksom. Hon börjar se på andra saker. Hon börjar se på det hon går miste om. Hon börjar se på sig själv. Hon ser inte längre på kungen. Och så är det för oss också. Om vi slutar se på Jesus. Om vi slutar se på uppdraget. Och se på oss själva i ljuset av hans ögon. Då blir vi lite glömska. Då blir man lite ljum. Och då blir man framförallt blir man självisk. Så glömmer man bort. Och så slumrar man in. Och jag tror att det här är någonting vi behöver vara uppmärksamma på varje dag. För det här är någonting som är ganska, det är det här som är förrädiskt. För det här är en stegvis process. Det är en stegvis process när ditt eget bildliga bönealtare hemma sakta men säkert vittrar bort. Det är som att det plockas en bit i taget. En sten i taget från detta bönealtare hemma. Det är inte så att det raseras på en gång. För då märker man det. Men är det en liten bit i taget. Liksom, då vittrar det bort. Och så saknar man det inte riktigt på samma sätt. Så det sker förrädiskt och stegvis. Jesus kallar oss naturligtvis inte till att sova. Utan han kallar oss till att vaka och att tjäna. Vi ska läsa från Markus 13, vers 33 till 37. Och det här säger Jesus 2 dagar innan han offras för våra synder. Så att han har inte så många dagar på sig i sitt jordeliv här. Så han liksom berättar allt vad han bara kan liksom, för sina lärjungar. Så mycket som möjligt. Och då säger han så här. Var på er vakt och håll er vakna. Ty ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reste bort. Han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdrag att sköta var och en sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaksam. Vaka därför. Ni vet inte när husets herre kommer. Om det sker på kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller på morgonen. Vaka så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Vad jag säger till er, det säger jag till alla. Vaka. Han säger det 4 gånger. 3 gånger vaka och 1 gång vakna. Nej, fel. Ja, någonting sånt. Han säger det många gånger. Det är som att han understryker. Vakna, vakna, vaka. Slumra inte. Vakna upp. När man är vaken så är man ju medveten, eller hur? Man gör medvetna val. Man är alert. Beredd. Man är redo att följa den heliga ande. Och man hör vad Herren säger. Man hör ju Guds röst då. Tydligt och klart. Och kan göra, kan följa. Och den som är vaken, säger Jesus, den är också kapabel till att tyda tidens tecken. Den sista tidens tecken. Vi måste vara beredda, säger Jesus. Inte låta oss överrumplas. Och Att vaka betyder också att vi faktiskt troget gör det vi är kallade till att göra. Som församling har vi en kallelse till den här staden. Och som enskilda kristna har vi en kallelse och en uppgift över våra liv. Vad den vara månde. Men det ska vi fortsätta vaka. Det betyder att man fullgör sin uppgift. Han har lämnat ansvaret till att bygga Guds rike. Det finns ett ansvar på oss som församling. Och vi har fått en uppgift till att göra det. Och att vaka, det betyder att vi faktiskt gör det. Vi måste vara med, alerta och göra sin uppgift uthålligt, i ur och skur, ut och förut. Troget som en, jag vet inte vad, som en oxe som bara fortsätter att gå. Inte ge upp, inte ge upp, inte ge upp. Och det här är också någonting som man gör, ett medvetet val. Jag tror man behöver göra det varje dag. Idag ska jag också följa Herren. Idag ska jag gå på dina vägar. Idag ska jag fullborda den uppgift som ligger för den här dagen. Lite längre fram så säger Jesus också att vaka, det betyder att be. Vaka och be. Vaka och be så att ni inte kommer i frestelse, står det i Markus 14:38. Ber vi inte så kommer vi i frestelse. Så enkelt är det. Den som inte ber kommer i frestelse. Och det, jag tror, det har liksom inte så mycket att göra med att Gud behöver påminnas om våra behov. För det behöver han inte. Gud behöver inte påminnas om sin makt. Det vet han mycket bättre än vi. Han behöver definitivt inte påminnas om vad han har lovat. Så att vi ber inte riktigt för Guds skull, om ni förstår vad jag menar. Utan jag tror att vi ber för vår skull. Och för människors skull. Men vi ber för vår egen skull. Vi behöver påminnas. För vi glömmer. Vi tycks vara ett glömskt släkte. Att varje dag vaka och be. Så att vi inte frestas i onödan. Livet kan vara svårt nog ändå. Att vaka och be. Vi behöver påminnas om det. Så att vi inte glömmer bort vad vi är kallade till. Så att vi inte glömmer bort vem Gud är. Så att vi inte glömmer bort vilka vi själva är. Och vi behöver söka Herrens närvaro så att vi kan leva rätt. Så vi kan prioritera rätt. Så vi kan gå när han säger att vi ska gå. Så vi kan höra andens maning för vår församling. Om han har speciella saker han vill att vi ska gå in i, till exempel. Eller beslut som ska fattas. Att dagligen öppna dörren. Öppna hjärtats dörr. För Herren, för den helige ande. Så han kan komma in och forma oss. Så han kan komma in och tala till oss. Hur vet man om man har somnat och blivit bekväm? Den frågan har jag ställt mig också. Hur vet man det? Jag har ingen riktigt bra svar på det. Jag tror att man bara vet. Någonstans. Någonstans inom en. Jag tror att det märks i det som jag prioriterar. Jag tror att det märks i det som jag, det som vi talar om. Vad vi väljer att göra. Jag tror att det märks också i vad vi lägger tid på. Det märks i vad vi längtar efter. Och jag tror att det märks också om det är så att jag helt plötsligt finner att jag inte har områden i mitt liv där jag verkligen behöver Jesus. Där jag verkligen har, alltså har jag områden där jag fullkomligt måste kasta mig på Herren för att klara av det. För att jag är så behöver så mycket hans hjälp. Hans ord, hans uppmuntran. Om jag inte har de områdena längre. Då kanske jag har blivit bekväm. I Uppenbarelseboken så står det ju om en församling. Eller står det om flera församlingar. Men en som heter Sardes. Som hade somnat. Och Herren uppmanar den församlingen att vakna upp. Och sättet som man vaknar upp på. Det säger Jesus, kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört. Och håll fast vid det och omvänd dig. Att vakna upp, det är att åter påminna sig om vem Jesus är. Att åter minnas vem jag var innan Jesus. Innan han räddade mig. Innan han kom och förvandlade mig. Att minnas tidigare bönesvar. Tidigare välsignelser. Att komma ihåg vad jag har hört. Vad jag har läst. Och komma ihåg det på ett sätt så att det blir levande för mig igen. Kom ihåg tider du har lättare hörde hans röst. Och komma ihåg tiden när jag älskade honom. På det där hängivna, överlåtna, underbara sättet. Att hitta det igen. Att hitta bönelivet igen. Att söka Herren igen. Eller att göra som bruden. Hon öppnade ju till slut. Och även fall hon fick söka lite grann. Den texten har vi inte läst, men det kan ni göra hemma. Hon fick kämpa lite innan hon hittade kungen igen. Det var lite mera motstånd den här gången. En gången före. Och så kan det vara också. Har man på något sätt slumrat in och blivit lite mer trög i att höra Herrens röst och sen börja längta, börja söka, så kan det ta lite grann innan man är tillbaka där det var lätt att höra rösten. Där det var lätt att komma igenom i bön. Men hon kommer dit. Och kanske är det också så att hon i den processen lärde sig om vad som var verkligt betydelsefullt och verkligt viktigt för henne. Det kan jag ju bara gissa. Men Herren, brudgummen, Jesus, kungars kung, han står vid dörren och knackar. Han står vid dörren och bultar. Han gör det nu också. Och det är upp till oss, det är upp till dig och mig om vi vill öppna. För att han kommer aldrig in och våldgästa någon, utan han vill bli inbjuden. Han måste bli inbjuden. Och det han vill är ju ha den här gemenskapen. Han vill ju, precis som man kan läsa Höga visan, han vill höra dig prata med honom. Han vill att vi ska berätta saker för honom. Han vill att vi ska höra vad han säger. Han vill visa oss saker, han vill föra oss ut på äventyr, om man vill leda oss på rätta vägar. Han vill att vi ska lära känna honom. Och bara det faktum att vi får lära känna himmelens Gud är ofattbart och jättestort. Men det är det han vill. Han vill det. Och vill vi? Det är det som är frågan. Vill jag? Vill du? Vill vi? Hans kärlek svalnar aldrig. Den är evig. Och jag bara önskar att vi gensvarar. Som församling. Att vi blir en sant bedjande församling. Bedjande kristna. Både när vi träffas här och när vi bönegrupper hemma. Eller när du är ensam med Herren. Tänk dig. Hur många kristna kan det vara i Sverige? Jag vet inte, 100 000 kanske. Tänk till 100 000. Eller jag kanske tog i mycket om det var moms. 50 000, inte vet jag hur många det är. Men alla liksom reser sig upp. Som den vackra brud vi är, hela Guds folk. Reser sig upp och verkligen hör Herrens röst. Följer honom. Vart han än går, blir ett andens folk. Vart en Gud går, dit går vi. Vad den han vill att vi ska be om, det ber vi. Kristna som känner Herren, som har fått sina inre färgade utav vad han säger. Som har attityden och som har hjärtat som är färgat av Jesu kärlek. Det här landet blir frälst på ett år. I så fall. Det tror jag. Men att vi kommer dit. Jag tror att Gud vill resa oss upp i det. Jag tror att det finns Det finns ett sånt där tillfälle som Gud väntar på att förlösa över oss. Jag vill tro det. Så låt oss öppna dörren in i våra liv för Herren.